If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker, som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Traditionellt vanliga muslimer, du vet, antingen är du extrem eller så har du lämnat din religion. Jag vill göra något som är, ja, men hur en vardagsmuslim ur ett humoristiskt perspektiv. Hur lever en sån person i ett Sverige idag? Mm. Men tyvärr är det ju bara de här två sidorna som visas.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar. Men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, och ni vet ju själva, ni är en del av våran livlina. Idag har vi en gäst som jag har följt ganska länge på YouTube speciellt. Och nu senaste tiden på Instagram också. Han är ganska rolig faktiskt. Och jag tänker att dessa vindar som blåser just nu politiskt, och det är både höger och det är vänster som liksom har saker som är otalt med varandra, vilket är väldigt naturligt, så kan det vara väldigt kul att kasta in lite friska fläktar i våran vardag. Och jag tänker att jag välkomnar dig till Dialogiskt. Komiker, ingenjör. Är det någonting mer som jag saknar? Diar.
Clown.
Mahmoud. Så då blir det Diar, clown, komiker, ingenjör.
Exakt.
Mahmoud.
Precis, jag tror du fick hela. Tack så mycket. Kul att se dig.
Ja, detsamma. Hur mår du?
Tack, det är bara bra. Lite nervöst. Eller?
Ingen fara, ja. Det är
det är en så här god nervös,
vet du. Ja, men...
Får jag gå på toa? Nej, jag skojar bara.
Ja, men du får absolut gå. Jag kan ju prata med en tumstol, tänker jag.
Ja, exakt. Ja, men tack för att jag får vara här.
Mm. Alltså, jag tänker att jag börjar lite så här. Rakt upp och ner. Och så här. Vad vet du om din födelse? Har storyn på något sätt spelat roll i ditt liv? Det är en jättekonstig fråga som han har skrivit här. Kristoffer Triumf.
Ska jag svara på det nu? Eller i...
Du får gärna svara på det. Vad du vet om din födelse?
Jag vet faktiskt att jag... när jag föddes så det var inte på sjukhuset, det var hemma. Och min mamma födde hemma. Och när den här barnmorskan hjälpte till då och kom. Och när jag kom ut till slut och hon bar mig, så kissade jag ner hela hennes ansikte. Mm. Och där känner jag, när jag tittar tillbaka, jag tror det var där min komiska sida började.
Intressant.
Ja, det är faktiskt något som min mamma berättade för bara några år sedan.
Okej.
Okay. Så att, ja.
För det som han skriver som nästa var, och om den storyn har påverkat resten av ditt liv. Det var det som han skrev lite konstigt. Mm. Eller jag som läste lite konstigt. Så att det blev ju,
ja, men jag tror det.
Intressant.
Ja. Och kissa uppåt.
men när din mamma berättade, hur tog du det?
Ja, alltså vi skrattade ju jättemycket. Jag tyckte också det var jättekul, för jag har ju en son också som är 5,5. Mm. När han föddes och jag bar honom, så bajsade han i min hand. Du vet, okay. Den här första...
Så cirkeln är slut.
Exakt. Då tänkte jag, det här killen, han kommer bli komiker. Så, ja. Men alltså det är väl lite så där det har mitt liv sett ut. Alltså den prägen har ju liksom satt, så att jag har nog alltid haft den här... försökt ha den här komiska sidan. Mm. Och det... Det är något som kommer fram framförallt när det är, men allt ifrån när jag är nervös eller när jag är glad. Jag kan vara arg och så vidare. Den är en form av terapi. Alltså det låter klyschigt, men det är det. Det är en form av terapi. Och jag tror att har man inte humor i sin vardag, i sitt liv, då mår man inte särskilt bra, tror jag. Mm.
Hur mår du då?
Alhamdulillah, jag mår jättebra. Jag är jätteglad över där jag står. Jag är liksom en jag är pappa. Jag är utbildad. Jag håller på med en hobby som jag har en passion. Jag har hittat en passion i mitt liv liksom. Mm. Och för 15 år sedan så det var inte alls så här, utan det var väldigt väldigt på väg långt ner, och jag var väldigt djupt nere i ett dike liksom. Mm. Så jag hade nog aldrig föreställt mig, eller jag hade föreställt mig att jag skulle någon gång bli utbildad och liksom ha det här, ja, med traditionella, du vet, familjelivet och du vet så här. Men just då, där och då, när man hamnar i sån svacka som jag gjorde.
Var det psykisk ohälsa eller var det depression?
Det var precis psykisk ohälsa. Ja, men du vet, det var ju den här tiden man vi kommer säkert gå in på det här, kanske mer, men det här var ju början av 20-årsåldern. I mitt fall då var väldigt svårt att veta vem jag var, beroende på, alltså på grund av trauman och uppväxten och sådär, i det här så kallade mellanförskapet som vi alla känner till, där jag liksom tappar mig själv om vem jag var eller vem jag är. Och när man tappar sig själv och hamnar i den här obalansen, då försöker man hitta sätt att fly.
Mm. Liksom. Hur flydde du då?
Ja, men det var alkohol. Det var delvis...
Missbruk?
Ja, men precis. Det var mycket sånt. Det var aggression, det var slagsmål. Alltså allt sånt där som jag inte är stolt över när jag tittar tillbaka på idag. Men ja, det...
Förlåt.
Så att... Och då kom ju det här psykiska ohälsan på köpet faktiskt. Och... För mig var psykiska ohälsan ett uppvaknande. Alltså, du vet, vi lever i ett land, tack och lov, vi har det bra. Alltså, vi behöver inte leva på gatan, de flesta av oss i alla fall. Och det gör ju att den här tryggheten blir liksom en normalitet som vi glömmer bort. Är något som vi ska vara tacksamma över. Och ibland när man då när någon eller något knuffar dig lite och säger att kom ihåg att du är fortfarande en människa liksom. Mm. Att vad som helst kan hända, så det är bäst att vakna upp och vara tacksam. Mm.
På tal om det, att vara tacksam. Mm. Det går jättebra för dig. Din kanal är ju booming. Mm. Och man pratar mycket om din kreativa ådra och att du vågar gå utanför det här. Egentligen är ju inte det så märkvärdigt, eftersom det som du gör, det är det killar gör i orten egentligen varje dag utan film och kamera. Precis. Men du vågar ta till en kamera och göra de här sketcher och gå lite vad många kan tycka är för långt. Men i det stora hela så får du jättebra props och du har lyckats otroligt bra. Var kommer den där järvheten ifrån?
Alltså, om jag ska vara... När jag sysslar med humor så är det väldigt mycket känslor oftast. Oftast är det det. Ibland är det bara någon rolig grej. Mm. Så här, man gör någon sketch om. Men många gånger är också det ju det här... Men det är just hur känner jag mina känslor. För med tanke på där jag är ifrån, min kultur och det här uppfostran, det här liksom disciplinerande uppfostran som vi känner till från, ja, men från Mellanöstern, speciellt det här med att hur du ska uppföra dig, du ska liksom inte, när äldre talar, du ska vara tyst. Och du vet, jag har fått väldigt mycket sådana regler under min uppväxt. Det har gjort att jag har fått hålla inne mina känslor väldigt mycket. Jag har fått hålla inne när jag har stört mig på någonting, eller ja, men som nu, man är liksom 36, man kan inte ranta som man gjorde när man var 15.
Nej.
Så det här är liksom ett medium eller en plattform för mig att kunna uttrycka mig. Ja. Och det gör jättemycket för själen.
Det kulturella då, där du kommer ifrån. Ska vi börja där? Du kom till Sverige som 5-åring.
Precis.
Linköping.
Yes.
Berätta om Linköping.
Linköping, det ligger utanför Stockholm. Mm.
Tack.
Men nej, men det, jag tror det är femte största staden i Sverige. Och ja, men det är som vilken annan stad som helst som har sina orter. Alltså när vi kom till Sverige, jag var 5 år. Det här var 1992. Jag är ju kurd från Irak. Från norra Irak. Så när vi kom till Sverige så var det verkligen så här chock. Det var en chock för det första.
För svenskarna eller för er?
För mig. Ja, men för oss. Ja. Exakt. Men för svenskar också. Ja. För på den här tiden, då var du inte lika lätt placerad bara i ett samma hörn som det är idag. Mm. Alla blir liksom väldigt placerade tätt i ett område. Det var mycket enklare då att få lägenhet i ett väldigt svenskt tätt område. Eller där det var mestadels svenskar. Så jag växte upp först i Ekholmen, som det heter då. Där var vi liksom... Vi var 3 invandrare på hela skolan. Det var jag, vaktmästaren och städerskan. Liksom.
Okej.
Okay. Typ. Och då var ju den här chocken liksom där... Här kommer jag... Tack så mycket. Här kommer jag, en invandrarkille, har precis landat från Mellanöstern och kommer in till en liksom, börjar på en skola eller förskoleklass, och där gör man saker på helt annat sätt än vad mina föräldrar lär mig eller har lärt mig.
Mm.
Och grejen var just då vid den här åldern, och det tror jag nog alla kan hålla med om, att man tänkte inte invandrare svensk, man var så liten. Utan man tänkte bara passa in.
Mm.
Försöka smälta in så mycket det bara går. Och det gjorde ju att... Där, alltså det krockade ju såklart. För var det lågstadiedisco så var alla mina svenska kompisar i klassen kunde vara på det här diskot till klockan 11 eller 12. Och jag var tvungen att vara hemma 8:30. Och jag skulle förklara för mina vänner varför jag var tvungen att gå hem 8:30. Mm. Ja, men är det för att dina föräldrar är stränga? Ja, men det vill jag ju inte säga till mina vänner.
Så istället då?
Så jag ljög. Alltså, det var där början liksom på det här med lögnet. Okay. Blev en vardag. Okay. Alltså, förstår...
men blir du också en del av det här kreativa i det? Att du liksom blir påhittig?
Precis. Precis.
Kan det komiska också komma in där? Att någonstans att man skämtar bort allvaret?
Det tror jag att... Det började någonstans där, men just då, där och då, skulle jag nog säga att det var mer survival mode. Alltså överleva för att bli retad eller så. Utan hur kan jag komma på en bra ursäkt eller en bra sak jag kan säga för att kunna försvara mig? så att inte jag blir det här svarta fåret bland mängden.
Mm.
Men alltså det hjälpte ju inte såklart. Man blev ju retad och sådär.
Mm.
Jag menar, när vi skulle ha fotbollskupper och sånt, alla skulle ta med sig mat. Alla i klassen, eller alla i laget hade med sig svenska hamburgare från McDonald's. De hade fått liksom, vi hade inte råd. Min mamma hade lagat en egen hamburgare liksom. Mm. Och bara där stack ut. En sån liten grej. Men där och då började ju det här retandet. Alltså man blev retad och man blev liksom så... Då var det liksom att börja lära sig försvara sig även fysiskt. Liksom.
Mm.
Sen så när jag väl började anpassa mig eller komma in i det här svenska fram till årskurs 6 eller någonting, så flyttade vi faktiskt till en av Linköpings mest invandrartäta ort.
Var det en sån kontrast då?
Ja, det var världens kontrast.
Hur var det inom familjen?
Alltså inom familjen, jag skulle inte säga att jag tycker att det var något sånt här inom familjen. Skillnaden däremot var så här, jag behövde inte ljuga för mina vänner varför jag måste hem så tidigt. För de var ju samma sits, hänger du med? Däremot, det som gjorde att jag ändå stack ut var att nu var jag helt plötsligt för svensk.
Okay.
Ja, för grabbarna liksom.
Och hur gammal var du här?
Det här vi pratar från 12-13 upp i hela
högstadiet. Det är en känslig ålder.
Det är en väldigt, väldigt känslig ålder.
Väldigt.
Så när jag tänker tillbaka så var den perioden värst för mig. För det var en känslig ålder.
Och var det den perioden som någonstans formade den 20-åriga du som blev missbrukare?
Ja, precis. Alltså, dels där och även gymnasiet. Men högstadiet var faktiskt den tuffaste perioden.
Berätta.
Alltså det var ju det här, du vet, med machokulturen. Det var, här kommer jag liksom ha vuxit upp i ett svenskt område, försökt passa in i det svenska. Och nu kommer jag till grabbar och du vet, det är macho, det är vem som är mest badass. Vem som är tuffast, vem som är dittan och dattan. Och jag var ju den här som klassades som den mesiga av de här allihopa.
Så du var ändå ganska lugn kille?
Jag försökte vara, men... Det var också så här, jag skötte inte skolan på grund
av
det.
Du var inte duktig i skolan?
Jag var inte det. För jag var jobbig i skolan. Alltså jag var ju jobbig mot lärare, mot de här... Men det var mitt sätt att få ut min aggression från vad de här grabbarna gjorde mot mig. Mm. Eller vad jag fick stå ut med. Liksom. Så det här var nog den den tuffaste perioden. Det som hände var att jag tänkte så här, för att passa in bland dem, då måste jag börja göra som dem. Och det kunde vara allt ifrån liksom, gå och råna bilar eller du vet, stjäla bilstereon eller busa och liksom skada andra människor och sådär liksom på ett skämtsamt sätt. Men det var det ju inte. Så när jag gick i nian där, så när jag skulle börja nian, så hade jag hamnat riktigt snett med de här, där jag liksom... Jag gjorde saker som inte var jag. Jag visste att det var jag. Att det inte var jag, men jag ville bara inte bli retad. Alltså, eller mobbad.
Du ville duga.
Exakt, jag ville duga. Och det var ju en period, det var ingen mobbning. Alltså, det var ju det. Jag kunde inte försvara mig. Jag kunde inte slåss. Jag kunde inte liksom så. Så jag tänkte att enda sättet för mig är att försöka smälta in bland de här. Det som hände då var ju att den sommaren när jag skulle börja nian, så reste vi med familjen till hemlandet, till norra Irak. Och då såg jag liksom fattigdomen och det här verkligheten liksom. Där, du ser ju familjer, du vet, en mamma har tre små barn i 3-årsåldern. Mm. De lever på gatan, du vet. Och här går jag och bor i Sverige och jag går och rånar bilar. Fattar du? Så... När jag kom tillbaka så sa jag upp kontakten med alla de här och bara levde i liksom ren ensamhet. Jag var hemma för det mesta, satt vid datorn för det mesta.
Hittade du dig själv, känner du då?
Det var ju det här, alltså, när du sitter inlåst och inte har några vänner. Fördelen är om du har dåliga vänner, du försvinner från de busiga sakerna man gjorde. Men sen så börjar du må dåligt psykiskt. Alltså det är ingen som mår bra av att sitta hemma.
Nej, precis. Hela tiden. Så det vart tvärtom.
Precis. Så det vart liksom en inre kamp istället.
Mm.
En sak som hjälpte mig, alltså jag tappade bort mig en hel del, men det som hjälpte mig det året efter var ju mest där att jag började träna kampsport väldigt mycket. Mm. Alltså både boxning, thai-boxning och det var ett sätt för mig att inte för att kunna slåss, alltså det var för att kunna säga att kom inte nära mig eller gör inte så här liksom.
Men var du utsatt på något sätt, känner du?
Alltså om man ser det på...
För jag hör ju tongången att du har ju varit pressad till att försöka passa in. Mm. Och passade du inte in så blev du utsatt.
Exakt.
Du är precis som mig ganska kort. Nej, men det spelar en stor roll när man är väldigt ung. Mm. Du var inte för att liksom minimera någon av oss. Men du är ändå ganska kort. Och jag känner också precis. Igen att man liksom är lite kortare.
Ja, men exakt,
många tror
exakt.
Att jag är jättebra. Ja. För skämt.
Nej, men du har helt rätt. Alltså...
Och så. Och sen så... Till skillnad från mig så kanske inte du var så extrovert. Jag är extrovert så det kommer jag undan med. Mm. Så jag var ju så... Men jag upplever det som du var ändå lite introvert.
Introvert,
och utifrån det jag hör att du säger så har ju du också en ganska stark gudstro.
Stämmer.
Det stämmer. Blir ju också att man har en lugn aura.
Precis.
Eventuellt.
Mm. Ja, men det har du helt rätt i.
Så var du väldigt mobbad?
Under högstadiet, ja. Alltså när man tittade på de här den stora gänget sådär. Som var ju ändå mina vänner. Alltså, men jag var den här som bland dem som var liksom det här safe-kortet för att kunna reta någon. Eller för att kunna höja sig själv, förstår du? Och det här är... Alltså tittar man på de här människorna som jag pratar om idag. De är ju... Alltså de har ju inte kommit långt i livet idag och sådär. Så men jag började gymnasiet och gick så här el-tekniskt linje. Och... under den här perioden så tänkte jag, vet du, jag har låtit yttre faktorer påverka min skolgång. Nu skiter jag i det här. Jag har lämnat dem här nu. Dags att börja om på ruta ett. Så jag började sköta min skolgång väldigt mycket och hittade liksom en utbildning jag tyckte om. Så här el, elektronik, det var så här, jag tyckte jättemycket om det. Brann för det. Speciellt mobiler. Jag ville kunna, när jag blir äldre, så här, bygga en egen mobiltelefon. Du vet. Det är så stora drömmar. Men,
det är inte omöjligt.
Nej. Men här kom ett annat problem och då är det att jag delar liksom klass med... Vi var första klassen på hela skolan, det här var en ny skola. Så jag delar klass med folk från landsbygden.
Liksom,
okay. Där de har sett sådana som mig bara på Efterlyst torsdagar.
Så då blev det åt andra,
åt
blev det
andra liksom hållet.
Igen.
Igen, exakt. Och då var det den här rasismen istället. Nästan till nazismen pratar vi. Och... problemet där och då var återigen hålla inne mina känslor, för jag ville sätta dem här på plats så att de slutade reta mig, och jag visste att jag kunde det för att jag tränade väldigt mycket, och du vet ju det här självförtroendet inombords, så att jag vet jag kan spöra den här killen och han kommer aldrig reta mig en gång till. Men om jag gjorde det, då skulle jag förstöra min skolgång och då skulle mina föräldrar bli väldigt besvikna på mig. Och de har verkligen satt ner energi och själ liksom för att jag ska bli någonting. Så att det var hela tiden det här att när jag hamnade i konflikt så gick jag ut och slog på saker istället. Så att mina knogar var blödiga, liksom det rann blod. Och det, så här, det låter jättesjukt så, men jag behövde få ut, jag behövde uttrycka mig. Och det sjukaste av allt var att när jag tog upp det här med lärare och de såg ju den här rasismen. Då sa de, men bryr dig bara inte. Du vet. Mm. Och då bryr dig bara inte. Vad fan ska jag inte bara bry mig? Istället för det, varför går och gör någonting åt saken? Alltså, alltså, det här är stökiga elever. Ska jag hålla inne skiten bara? Mm. Gör någonting åt de här. Och det är också, det var där och då jag började känna av det här. Hur det här, ja, men det här klimatet kring rasism. Hur det funkar. Hur det är strukturerat. Liksom. Hade jag gått och pucklat på de här grabbarna, jag hade blivit avstängd från den här skolan.
Mm. Det kändes som att de hade fördelen.
Fördelen, och... precis. Ja. Fördelen, det är för att de kan slå neråt, men jag kan inte slå uppåt på ett sätt.
Vad skapade det hos dig?
Alltså det är ju det här återigen det här introverta. Mm. Trots att, alltså du var inne på det här innan. Jag är egentligen extrovert av mig. Men jag har fått stänga in det under den här uppväxten. För som jag berättade, det har blivit att jag har tvingat mig själv att vara introvert.
Mm.
Men jag vill vara extrovert. Jag vill få ut vad jag tycker och känner och så. Men jag har inte riktigt haft möjligheten. Att...
Så då började du kanalisera komedin?
Jag började kanalisera lite av den här komedin.
Men det känns inte som du är klar med det, eller? För så som du pratar verkar som att du inte pratar i dåtid utan nutid fortfarande.
Ja, och det, är ju, det kan ju vara på grund av att saker och ting upprepar sig. Eller hur?
Tänker alltså, du på så som
ja, men klimatet och allt möjligt, det upprepar sig. Det är fortfarande här muslimer utsatta.
Mm.
Ja, men vi är ju demoniserade.
Mm.
Fortfarande finns rasism. Alltså, fortfarande finns machokultur i orterna.
Mm.
Fortfarande finns det här problemet att du måste passa in. Det som är värre idag dock är ju att vi har sociala medier och gör du någon tabbe, det visas för hela, alltså, hela Sverige ser där liksom. Men jag skulle nog säga innan jag fann det här komiska eller jag liksom fann riktningen i mitt liv så var det ju liksom efter gymnasiet där som jag bara liksom tappade allting bara. Att jag skiter i allt nu. Jag orkar inte ens veta vem jag själv är. Liksom, jag vet inte ens vem jag själv är längre. För vad jag än har försökt att göra har varit för att alltså passa in. På ett sätt. Eller hitta mig själv. Och det är där och då. Det är det här som är problemet. När man hamnar i en sån situation i sitt liv. Så tar man till medel för att fly. Det jobbar jag. Så.
Okej. Okay. Och flykten. Att fly från sig själv. Eller att bli introvert, det är också ett sätt att fly från sig själv, att fly från ansvar och att liksom facea verkligheten. Det hittade du i en bra sak, att bli en komiker.
Mm.
Innan vi börjar så här, vad betecknar en framgångsrik komiker? Och när jag menar framgångsrik så menar jag i utförandet.
I utförandet, ja. Det är en jättebra fråga, men jag skulle nog säga först och främst känslor.
Mm.
Det, man måste hitta, man måste söka i sig själv väldigt mycket. I sin vardag, i sin uppväxt, i sina egna tankar. Alltså, ibland kan det vara typ mina tendenser av till exempel vad som helst. Säg att jag, om jag ska gå och kasta någonting, något skräp som egentligen inte får kastas där, så går jag till papperskorgen och jag kollar runt. Är det någon som ser? Nej, okej. Okay. Kasta in skiten. Ja, men sådana saker. Det gäller att se sina egna brister också. Och det är den som är den svåra. Oftast tittar man ju på andras brister. Vilket jag såklart, det har ju, jag har ju gjort under uppväxten. Jag har ju sett hur andra har behandlat mig. Men också hur jag själv har varit och behandlat jorden och kanske andra.
Mm.
Och så. Så att... jag tror det, om man summerar det med, för att bli en bra komiker, summerar det med ett ord, självinsikt.
Okej.
Ja.
Förebilder och idoler? Inom den genren?
Inom den genren, alltså det finns många. Det är ju allt ifrån Jim Carrey till Dave Chappelle, såklart. Jag är mer det här, jag växte upp med, alltså du vet ju själv, när vi växte upp, det fanns ju inte de här invandrarkomikerna som vi kunde känna igen oss i Sverige.
Nej, jag hade ju en som hette, vad hette han? Ali.
Ali, ja men Lasse Lindroth.
Lasse Lindroth.
Ja, ja. Hans karaktär Ali. Mm. Ja, men det var ju på din tid ska jag inte säga. Men
ja, men typ, jag är lite äldre. Ja, men så är det ju.
Ja, men precis. Och för oss var det ju det här, ja, men Stockholm Live kom ju in som väldigt nytt, men jag skulle nog säga, mestadels har ju varit, ja men det här Black Comedy från USA har ju verkligen satt sina liksom spår. Allt ifrån Eddie Murphy, Fresh Prince har ju varit en sån här, det är något jag kan se än idag, om och om igen.
Det
ja. Så att jag är liksom uppvuxen med de här filmerna och serierna och den typen av.
Är det där du hittar din kreativitet? I andra personer? Som
jag tittar väldigt mycket på andra personer.
Men gör din egen grej.
Men, ja, men samtidigt också, skulle jag titta på mina karaktärer, så är det ju människor i min vardag.
Okay. Berätta lite, för om vi tittar på dina karaktärer. Ja. Vi har Bosse, vi har Baba, vi har Anders. Vilka är de?
Ja, jag kan ju börja med den första karaktären jag skapade. Det var ju han, det är ju han Bosse.
Är ja. Det? Och det är arbetaren?
Det är arbetaren,
han
exakt.
Han är liksom ja. Arbetarställ och...
Precis, han har byggarbetskläder, han ja, men jobbar mycket med händerna, han har väldigt starka åsikter. Han har gått livets hårda skola, du vet han.
Så han är gammal kriminell?
Ja, i Linköping, de här Bosse...
Ja.
Är ju inte kriminella, de bor ute i landsbygden, de är liksom, de har sina starka åsikter.
För jag tänker livets hårda skola, du vet den grejen på Facebook, då vet alla du är krim.
det är sant. Ja.
Skriver man livets hårda skola på Facebook,
det är sant.
Då är du gammal kriminell.
Ja, du är gammal. Ja. I det här fallet kanske inte Bosse är gammal, han kanske gör kriminella saker på sitt sätt. Ja, men du vet, fifflar lite med skatten här och där och åker lite till Thailand och du vet, lite sånt där. Men och han är ju en produkt av Bosses söner jag gick i skolan med,
okay.
Rassarna, och Bosse som jag har jobbat med,
okay.
I mitt yrke och så. För jag är ju ingenjör, utbildad ingenjör, jag jobbar som projektledare idag inom elkraft, teknik.
Förgrymt.
Så
jag, du var ändå ganska duktig i skolan?
Ja, men jag blev ju det sen. Ja. När jag tog mig ur den här skiten så pluggade jag vidare på KTH. Flyttade till Stockholm en period.
Okay.
Och sen så flyttade jag tillbaka, gifte mig och började arbeta i den där branschen.
Mm.
Och då är det liksom, det är ung invandrarkille som är muslim som ska tala om för Bosse 50 plus, jobbat med det här i 40 år. Du ska tala om för honom hur han ska koppla en kabel.
Mm.
Du kan tänka dig vad han tycker.
100%.
och det var ju där och då det började. Och så, för det hela började ju på jobbet. Det var ju Ramadan 2017, jag fastade. Och jag hade ett nytt jobb och jag tänkte, hur fan ska jag berätta för Bosse och Bengt och Rolf vad det är, liksom vad Ramadan är.
Mm.
Så jag fick de här roliga frågorna, får du inte ens dricka vatten, får du inte ens dricka öl, vad är det för fel på er, bla bla bla. Så då väntade jag tills alla hade gått hem. Jag hittade en hjälm, byggarbetskläder och skrev ett manus, en sån här amatör. Manus grej liksom, så bara improviserade jag liksom fram karaktären och så bara fortsatte det.
Och så bara skapade du YouTube-kanalen?
Ja, exakt, så startade jag Facebook först. Jag krigade mycket på Facebook och sen Instagram. Det var
hur länge har du hållit på nu? Med tre år?
Fem år.
Oj, det är fem.
Fem år. Ja. Och jag började, det är ju det, jag började sakta, väldigt sakta. YouTube kom ju bara för 2 år sedan som jag började. Men de första 3 åren var det mycket så här små sketcher.
Mm.
Och lära sig behärska komedin. Mm. Alltså hela det konstnärliga.
Mm.
För sketch comedy är annorlunda från stand-up comedy.
Jag tänkte säga det.
Är mycket skillnad.
Det är stor skillnad.
Och båda är svåra på sitt sätt.
Jag frågade till Anders Fåtas om det liksom finns en mall för hur en stand-up-komiker ska köra stand-up. Men han sa ju, det finns väl alltså punchlines. För jag hörde någonstans att man liksom ska få folk att skratta på 30:e sekund och så det finns stora punchlines, små punchlines. Men det jag uppfattade att han förmedlade var att det ska liksom finnas en
jag håller med er båda två.
Okay,
alltså för det Thanos syftar ju på att mycket,
du såg det också?
Ja, jag såg det där. Thanos syftar ju mycket på att det ska ju komma, han gör ju mycket allt i bakhuvudet med tanke på han är ju rutinerad, erfaren, och det blir ju så inom sketch comedy med att det blir ju att du måste ha, alltså du skriver 7 sidor, jag skriver 7 sidor manus varannan vecka liksom, och på 7 sidor du kan inte bara ha ett skämt på sida 4.
Nej.
Förstår du? Du måste ha ett antal.
Ja.
Och det är någonting som man känner av, det är inget jag tänker på heller längre. Utan att, men här börjar det lite för sakta. Här måste vi få in något. Här måste vi ta bort något. Och så vidare.
Men improvisationer då? Brukar du göra det?
Det sker oftast på plats. Händer det, ja.
Vilket är det roligaste att utföra? Improvisation eller det som står skrivet?
Det är ju både och.
Ja.
Alltså men grejen också, det är det här med humor. Du kan aldrig veta exakt hur roligt en grej kommer vara förrän du gör den.
Så det är spännande varenda gång?
Det är spännande, exakt. Och då kan jag sitta och skriva. Jag är borta i mina tankar, jag sitter och skriver och bara och börjar asgarva åt någonting som jag tycker är kul. Det här måste vi ha med. Och sen utför jag det och så blir det inte så kul.
Nej, fan.
Och sen andra saker som jag inte tror ska vara roligt.
Men är inte det ofta så? Att slagfärdigheten kommer när man minst anar det?
Så är det. Så är det. Och det, jag skulle väl säga att efter 5 år, jag vet ju mer nu vad som är roligt. Och vad
är det
som
går hem då? Mest.
Alltså, det är jättemånga olika ingredienser. Alltså, grejen med sketch comedy är ju, det jag tycker är svårare med sketch comedy jämfört med stand-up. Stand-up kan du gå över skämtet för mindre publik.
Mm.
Du kan förbereda dig på ett annat sätt. Men sketch comedy är liksom, som jag var inne på, du skriver 7 sidor manus. Du filmar den, ska du klippa den och allt ska ske, timing och allt ska här, allt ska synka. Och så lägger du ut den. Du vet inte hur roligt det kommer vara.
Nej.
När du väl har gjort det är kört. Du kan inte ta tillbaka den och liksom, ja, jag gör om den. Och så, ja. Så att, men som sagt, sen är det ju all respekt till stand-up också. Jag kommer, håller ju på att börja köra lite.
Mm. Liksom, hur känns det då?
Det är nervöst. Det är väldigt nervöst och jag måste öva på det. Mycket.
Men du har ju byggt tillräckligt med stor plattform för att folk känner igen dig, de vet hur du är. Så det är ändå lite vind i seglen.
Så är det. Bara... Det är också väldigt mycket press.
Då blir det också där. Väldigt mycket press.
Det är ju där. Ja.
Inget i livet är lätt.
Nej, och det är ju också det här liksom bärska stand-up-scenen.
Mm.
För det är en helt annan konstform egentligen. Lite är ju likt, men sättet att leverera skämten på. Och liksom,
så som du mottas också.
Ja.
Publiken.
Exakt.
Jag tänker dina fans och din omgivning. Och vi börjar med din omgivning. Familjen, hur har de reagerat på det här med att vara en komiker?
Ja, alltså den andra karaktären jag skapade var ju Baba som föreställde den här Mellanöstern-farsan. Och en liten del av det är ju från min egen pappa.
Ja,
men du vet det här konservativa, kulturella.
Mm.
Men mycket är ju såklart hur Mellanöstern-farsan generellt är.
Mm.
När jag gjorde den karaktären, jag tror det var några månader efter Bosse, så tänkte jag behöver en motpol.
En alliation.
Exakt. Så jag gjorde första sketchen på det. Och min farsa ringde mig dagen efter jag hade lagt ut den. Och han bara... Diari, jag såg din sketch. Du är lite rolig. Lite.
Han kunde ge dig det.
Ja. Han bara... Men det är bra. Fortsätt. Men det är bäst att det kommer fortsätta vara roligt om du ändå ska göra det.
Har ni en sån relation?
Ja, alltså min pappa är jätte... Han har humor.
Berätta om honom.
Vad ska jag säga? Det är ju en stor förebild. Allt han har gått igenom i livet. Och det är också så här mycket bland den här kurdiska genen. Liksom, det är krig. Ja, men vi drar ett skämt. Vi dansar. Ja, men det är... Världen håller på att gå under. Ja, men det är alla vi. Dra ett skämt, du vet.
Mycket han... lidelse.
Mycket, ja. Så är det ju. Alltså,
tragikomiskt liksom.
Exakt. Mm. Så humorn har ju liksom generellt bland kurder
räddat.
Har ju räddat väldigt mycket. Så jag menar, han har tagit hela sin familj undan ett krig. Liksom. Vi var nära på att bli sprängda i bitar 2 gånger. Och, jag menar, en farsa och inte traumatiseras av det här, det är ju svårt. Alltså. Så att,
men din tro då? För jag vet ju att du är en praktiserande muslim.
Mm.
Och går det någonstans emot det du gör? Alltså blir det någon form av krock?
Ibland kan det faktiskt bli det. Mm. För grejen med komiker är, du kan ju vara olika typer av nischad, olika nischad kan det ju vara. Men oftast humor handlar ju om att peta i saker. Ja, men peta lite över gränsen och liksom lite sådär. Och oftast är mina gränser är ju inte samhällets gränser alltid.
Nej.
Utan det är mina religiösa, gränser.
Ja.
Vilket är liksom... Jag säger inte att det är dåligt. Jag tycker det är bra. Jag kan göra grovare humor. Jag kan göra det. Och det är också där ibland så har jag fått den kommentaren. Men du är som mellanmjölk. Du vet.
Nej.
Och då säger jag så här, men jag vill säga, jag kan göra grovt. Jag kan göra så grovt som det bara går. Precis som alla andra. Precis som alla stand-up-klubbar och sådär. Men någonstans måste vi ändå ha respekt för... Jag måste ha respekt för min religion.
Du tänker sharaf.
Sharaf, men också respekt för konsten.
Mm.
För konsten är inte till för att bara vara vulgär eller grov. Förstår du vad jag menar? Det är inte bara svära hela tiden eller säga ja, sådana saker. Eller attackera åt alla håll och slå neråt och slå liksom... Jag tycker inte slå neråt är schysst. Jag slår uppåt och sidleds.
Men vad är målet då med din konst? Vad känner du? Vad vill du uppnå?
Alltså för mig Victor, så här, drömmen har ju alltid varit, det är inte bara komedi, sketcher eller stand-up, utan det är ju film, serie, alltså allt sånt. Jag vill kunna uttrycka mig på de här sätten. Jag vill kunna skapa, jag älskar storytelling. Alltså, det är väl där som jag är inte den här klassiska stand-up-komikern som är expert på att dra skämt. Så jag vill berätta stories.
Mm.
Sen får humorn vara där. Men i framtiden kanske någonting med drama också. Så, men storytelling för mig och den här strukturen och konsten att fånga en publik och få ut ett budskap.
Mm.
Det för mig är så här, det är svårt att slå den. Alltså det typ av passionen, alltså så.
Och det är ju liksom det som är ditt mål. Och hur långt tror du, känner du att du har nått just nu? Har du någonstans en planering utifrån vad du...
Planen var ju liksom att försöka få... Planen har ju alltid varit att få en egen serie. Så det har inte gått så bra.
På typ SVT?
SVT, typ, ja men du vet, de här kanalerna. Det har inte gått så bra, och det är också ytterligare en form av krock.
Mm.
För så här, jag bor inte i Stockholm, Victor. Jag umgås inte i de här rummen där alla som sysslar med samma sak hänger i. Oftast är ju det en väldigt viktig sak att ha kontaktnätet och hänga med rätt personer och liksom... Du får en roll här eller där och du vet, ja men ni går ihop och gör någonting, pitchar någonting och sådär. Det mesta jag gör det själv. Och så, jag bor i Linköping, jag kan inte åka till Stockholm varje gång. Så att det har blivit att jag spelar alla mina karaktärer.
Mm.
Det gör att jag...
Extra arbete också?
Extra arbete, jag regisserar, jag talar om vad fotografen ska göra, vilka vinklar, vad jag ska ha på mig. Och sen klipper jag också det. Liksom, och tajmingen, allt ska stämma. Och det är ju lite svårt, antar jag, för produktionsbolag eller tv-kanaler eller, men med tanke på vem jag är också, min personlighet och min religion och allt det här, det jag vill göra, det finns en ingrediens, en viktig ingrediens är att vara muslim, och då är det inte det här traditionella vanliga muslimer, du vet, antingen är du extrem eller så har du lämnat din religion. Jag vill göra något som är, ja, men hur en vardagsmuslim ur ett humoristiskt perspektiv, hur lever en sån person i ett Sverige idag?
Mm.
Men tyvärr är det ju bara de här två sidorna som visas, tycker jag.
Ja, precis.
Så det är ju drömmen. Alltså, min dröm är att få göra en humorserie om men det jag har varit med om. Och hur det är idag att vara invandrare muslim i ett samhälle som Sverige, där du ska brottas med att försöka hålla livet halal och att passa in i det svenska.
Tack för att du kom. Fint samtal.
Tack själv.
Jag tänkte att jag ställer den sista frågan. Vad värderar du högt, men som du anser att andra inte värderar högt?
Jag tror social rättvisa.
Berätta, hur tänker du?
För mig är social rättvisa bland de viktigaste punkterna i liksom livet. Alltså värderingarna, om man säger så. Alltså dels på grund av min uppväxt. Alltså som jag har berättat, hur man har blivit behandlad och hur det är idag, klimatet. Och är det någonting som kan få mig att koka idag, så är det när någon blir orättvist behandlad.
Mm.
Alltså, och det är nog bland de värsta grejerna som jag kan se. Alltså, och social rättvisa sträcker sig som ett nät över familj, det är jobbet, det är fritid, det är humor, tv, you name it.
Mm.
Finns det ingen rättvisa där, då finns det inte. Alltså, då är det bara att lägga ner hela skit. Ja, men alltså, om vi ska kalla oss demokratiska, då ska vi kämpa fan för det i alla rum. Verkligen. Där alla ska få höras.
Det är det. Lägg inte av med komiken.
Ska försöka, bror.
Det förgyller vår vardag.
Inshallah. Tack så mycket, bror.
Tack för att du kom.
Tack så mycket för att jag fick komma. Trevligt att träffas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.